الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنفوت شاترة قيانهم كتاب أداب المفرد أبي إمام البخاري رحمه الله تعالى وبيكم فرام تل كابيتل 200 وشاد فرموت نستنى تريد ديال أبوكين ولله الحمد. Och det är då kapitlet att om två personer svär åt varandra så är synden på den som började. Okej. Och för att förstå detta kapitel så måste vi ha en liten muqaddima, en liten inledning. Och ibland är dessa inledningar otroligt viktiga för att förstå sig på dessa texter. Och vi tänkte då ta den här inledningen genom att förklara några verser från Surat Shura där Allah subhanahu wa ta'ala då i slutet på denna sura vid vers 39 till 43 talar om de olika nivåerna av hur man ska besvara orättvisa från folk. Det finns tre nivåer på hur man ska besvara orättvisa. Och de här nämns här i denna sura. Allah subhanahu wa ta'ala säger då: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Och det är dem Allah azza wa jalla beskriver de troende. Det finns föregående verser. Men bland de troendes egenskaper är att det är de som hjälper varandra att försvara sig när de har utsatts för övergrepp, yani orättvisa. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Svaret på ett ont, yani någonting ont man har utsatts för, är ett motsvarande ont, yani mot gärningsmannen. Men den som förlåter och söker försoning ska få lön av Allah genom belöning. Allah tycker inte om al-zalimin, de som förtrycker. Inget klander kan riktas mot den som försvarar sig mot liden orätt. Utan klander är på den som tillfogar andra människor ont och som begår övervåld på jorden genom utan rätt, så avviker de från sanningen och begår övervåld på jorden. Ulaika lahum adhabun alim. Det är de som ska få ett hårt straff. Men den som har tålamod och förlåter, inna dhalika la min azmil umur, då är detta bland de bästa och mest seriösa av saker. Så här i dessa verser så nämner Allah subhanahu wa ta'ala, som Imam Sa'di nämner här, de tre olika nivåerna på att besvara ondska från människor. Tre nivåer som man kan välja då, eller man kan välja mellan två nivåer, och den tredje ska man undvika när det kommer till hur folk besvarar orättvisa från andra människor. Ja. Och det är då, dessa nivåer är adlun wa fadlun wa dhulmun. Rättvisa, fadl, nåd, och dhulm, orättvisa. Okej. Den första nivån är al-adl, rättvisa. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Alla säger då att en person ger igen ont med någonting likadant. Taib, han ger igen ont med ont. Taib, det här är al-adl, det här är rättvisa. Utan att öka eller minska. Taib. Och vi kommer nämna till exempel, en person säger någonting dumt till dig. Han säger du är en idiot. Då är det helt halal för dig att säga att du är också en idiot. Taib. Du gav igen hans ondska med en exakt likadan ondska. Eller han säger du är en idiot och du säger men du är jahil. Du är zalim. Yani det här beteendet är jahil. Det här beteendet som du gör med att reta mig är okunskap och det är förtryck och så vidare. Taib. Du har inte sagt mera. Utan du gav igen samma. Och samma sak i muslimska länder, det som kallas för vedergällning. Någon gör någonting, skadar en person, då har man rätt att kräva att personen ska skadas på samma sätt. Eller betala en böter som motsvarar den här skadan. Eller en person kör på din bil. Det blir en skada på bilen för 50 000. 10 000 att laga den. Då har du rätt att kräva 60 000. Inte en krona mer eller mindre. Du har rätt att kräva. Jenny, det är rättvisa. Du har inte gjort någonting fel. Och tyvärr, vissa de säger att ja, i våra länder man ska förlåta. Nej. I islam, du har rätt att kräva varenda krona och du har inte gjort någonting fel. Du har gjort rätt inför Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Så att kräva sin rätt, det här är adl. Det är då första nivån. Sen har vi martabat al-fadl. Nivån av att förlåta och att överse. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Så den som då förlåter och överser kommer att få sin belöning av Allah. Allah kommer att belöna den här personen med en oändlig belöning. Men här säger författaren, eller Sheikh Sa'di, att det här är på villkor av att när man förlåter personen, den här förgriparen eller han som har gjort orättvisa, att det leder till någonting bra. För Allah säger här, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ. Inte bara den som förlåter, utan den som förlåter och korrigerar. Genom saker och ting ska bli bättre. Och om saker och ting inte blir bättre av att förlåta, så ska man inte förlåta. Och här nämner Sheikh Uthaymin ett exempel. På till exempel, en person är vårdslös i trafiken. Han leker med sina sportbilar, tävlar, racing, kör mot rött ljus, stannar inte på övergångsställen och så vidare. Och han kör på en människa. Dödar en människa oskyldigt. Omedvetet, men det var slarv från den här personens sida. Taib, han har i ett muslims land straff. Dråp. Han måste fasta, han måste fria en slav, han måste betala dia, blodspengar, 100 kameler och så vidare. Taib, ska man då förlåta personen, som förälder till exempel, en person förlorade sitt barn med en sån här person, ska man då förlåta personen och säga att det är bättre? Och så kommer han gå ut och fortsätta köra som en dåre, för han fick inga konsekvenser. Eller ska man säga nej, du ska betala. Du ska sona så mycket det går, för att han ska lära sig och han ska sluta upp med de här dumheterna. Hänger ni med? Så förlåter man, blir det inte bättre. Det blir ingen islah av att förlåta en sån här person. För han måste lära sig en läxa. Eller hur? Utan här ska du kräva rättvisa. Här är det från islam att du kräver rättvisa. För annars blir det ingen islah. Ta i ett exempel. Och sen har vi också här att Allah subhanahu wa ta'ala också uppmuntrar oss till att förlåta. Om det är bättre. Ta i. Och Allah uppmanar här till att förlåta genom att säga att hans belöning här är hos Allah. Det vill säga att belöningen har inte nämnts. Utan Allah azza wa jalla har tagit här på, Allah har här tagit på sig att belöna personen själv. Vilket tyder på att belöningen är enorm. Otroligt stor. Taib. Och att vi också, när vi förlåter, blir förlåtna av Allah. Vi överser, Allah kommer att överse våra fel. Och så som vi är mot folk kommer Allah att vara mot oss, fast ännu mera och ännu bättre. Så att det är bra att förlåta. En muslim ska vara förlåtande. Om det är inom de här ramarna som vi nämnde. Och profeten Muhammad alaihissalam har ju också sagt att en person som förlåter ökar bara i ära. En person som förlåter ökar bara i ära. Ja. Och så har vi den tredje nivån som nämns, och det är dhulm. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Alla tycker inte om de som är orättvisa. Och de orättvisa här, säger Imam Sa'di, det är de som börjar att göra fel mot den andra. Eller de som ger igen ont med ännu mera ont. Taib, han ger igen ont med ännu mera ont. Det här är dhulm. Och det här är inte tillåtet i islam. Och Allah uppmanar sen i de sista verserna till tålamod. Wala man sabara. Och den som har tålamod på det som drabbar honom från människor, och förlåter Inna dhalika la min azmi al-umur. Då är detta från en av de starkaste och de bästa av saker och ting. Så Allah subhanahu wa ta'ala här uppmanar människan till att vara tålmodig och att förlåta. Och det här är någonting, mashallah, stort. Och här talar också ulema om just det här positionen av att förlåta appliceras först och främst på den som kan gengälda, han kan få den här vedergällningen. En person som är förtryckt av någon stor och stark och tyrannisk person som du kommer inte åt honom, du kan inte straffa honom, du kan inte få din haq. Här talar vi inte om att du liksom har förlåtit honom. För att du har inget annat val. Du förlåter eller inte förlåter, du kan inte göra någonting. Eller hur? Vi talar om en person som vi sa till exempel, han gjorde orättvisan, ni hamnade i en domstol, personen ska få sitt straff. Och du har all rätt i världen att få ditt straff. Men du säger, jag förlåter dig för Allahs skull. Det här är det som är svårt för många människor. Här är många, de vill hämnas och de vill ha och de vill inte ge efter och så vidare. Där är det något nobelt att förlåta. Som vi sa, om det är islah, är det bättre att förlåta. Så kom ihåg de här tre nivåerna. Al-adl, wal-fadl, wal-dhulm. Kommer ni ihåg dem? Rättvisa, förlåtelse och orättvisa. Om någon gör något fel mot dig så kan du ge igen. Men det ska vara rättvisa. Det får inte vara mera. Och det får då inte vara orättvisa. Eller så kan man välja att förlåta personen, vilket är bättre. Taib, dagens hadither handlar om just detta ämne. Och det är två hadither som berättas här från Abi Huraira och den andra hadithen från Anas radiyallahu anhuma. Och de liknar varandra. Och där så säger de att profeten alaihissalam säger att de två personerna som svär åt varandra, synden är på den som har börjat så länge den förtryckte inte går över gränsen. Vad menas med detta? Att om du står på gatan och en person kommer fram och börjar svära åt dig och säga fula saker, synden är på honom. Om du besvarar honom, han säger till dig, du är en idiot, du är en åsna, jag vet inte vad, och du säger, du är också en idiot, du är en förtryckare, synden är fortfarande bara på honom, för du har fortfarande inte gått över gränsen. Men går du över gränsen och börjar svära mer än vad han svär åt dig och använda fulare och grövre ord, då har ni båda synd. Han har synden för det han har börjat och han har förelämpat dig, och du får också synd för att du gick över gränsen. Förstår ni? Och då säger ulema här, ja, ni går över gränsen. Det kan vara genom att till exempel en person svär åt dig och förbannar och använder svordomar och liknande saker. Och du då använder grövre saker. Han säger till dig, ja kelb. Och du säger till honom, ja khinzir. Ha? Khinzir är värre än kelb, eller hur? Så att, då har du gått över gränsen. Eller att du ljuger. Och du faller in i ett smutskasta. Han säger till dig, din idiot. Du säger till honom, ja zani. Du har gjort zina till exempel. Då har du gått mycket över gränsen, eller hur? Eller att du börjar blanda in andra personer. Han säger till dig, din idiot. Och du säger till honom, son till en idiot. Då har du blandat in hans pappa. Det är också haram. Hans pappa har ingenting med saken att göra. Utan, khalas, han kallar dig för idiot. Du kallar honom för idiot. Bäst. Eller förtryckare, eller orättvis. Och så vidare. Taib. Så att så länge du håller dig inom de här ramarna så har du ingen synd på dig. Taib. Men självklart är det bättre att inte ens prata med såna här människor. Inte ens ge dem gehör. Utan bara lämna dem och gå därifrån. Eller som vi kommer att nämna, du gör dua, du säger en Allah ihdik, aslahak Allah och så vidare. Men om du svarar med samma sak så är det adl och det är tillåtet. Går det över gränsen så är det dhulm och då får ni båda synd på er. Författaren nämner sen en till hadith från profeten Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam där han säger atadruna mal adda. Vet ni vad al-adda är för någonting? Och då så sa sahaba, ja, Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa han att al-adda är att sprida skvaller mellan folk. Med avsikten att förstöra mellan dem. Yani det som kallas för namima. Och den här hadithen också nämns i Sahih Muslim. Min al-namima al-qalatu bainan nas. Namima är att sprida skvaller mellan folk. Och det här är exakt samma sak. Eller Abba är att sprida skvaller, namima, mellan människor. Är det en liten eller stor synd i islam? En stor synd. Vad är beviset på det? Nej. Att personen är i helvetet. Wailun li kulli humazatin lumaza. Och också hadithen i Sahih Bukhari, Sahih Muslim, då profeten alaihi salam gick förbi de här två gravarna. Och han sa att de straffas för någonting som de inte såg som stort, men det är stort hos Allah. Den ena brukade sprida namima mellan folk och den andra brukade inte tvätta sig efter toalettbesök. Taib. Så att det är en stor synd att göra namima, att sprida skitsnack mellan folk med avsikten av att förstöra mellan dem. Även om det är sant så får man inte gå och sprida skvaller mellan folk, utan man ska vara en person som försöker att stifta fred mellan folk och inte förstöra mellan folk. Men vi nämnde i förra lektionen ett undantag. Då är det tillåtet att berätta någonting negativt man har hört från en annan människa. När var det? Nej, det nämnde vi inte förra lektionen. Då är det också tillåtet, men det är en tillåten form av baktal. Nej, det är samma princip där. Nej. Nej. Att man då ska akta sig för personen. Som vi sa till exempel, att du hör någon säga att jag ska förstöra den här personens liv. Jag ska krossa personens ekonomi, jag ska förstöra personens äktenskap och så vidare. Ska du inte då gå och berätta det här för personen, att du borde akta dig för den här personen? Den här personen sa si och så, att han vill förstöra ditt liv och så vidare. Håll dig borta från honom. Ge han inte någon chans och så vidare. Det måste du säga. Det här är nasiha. För att skydda personen då från ondska. Taib. Så det här är tillåtet. Men här så sa profeten al-Islam, för att förstöra mellan folk. Den här som sprider skvaller och skitsnack mellan folk, med avsikten av att de ska bli ovänner och förstöra mellan dem. Det här är det som är synd. Och den personen som får det här straffet då i nästa liv. Nästa kapitel. Kapitlet att två personer som står och svär åt varandra är två shaitan som svär och ljuger. Och där nämner Iyad ibn Himar radiyallahu anhu att han sa, ja Rasulullah, vad säger du om en person eller en man som svär åt mig? Och då så säger profeten alaihi wasallam att två personer som svär åt varandra är som två shaitan som säger fula ord och ljuger mot varandra. Nej. Den här hadithen bevisar att vi muslimer inte ska stå och svära åt varandra, utan vi muslimer ska säga vackra och vänliga ord till varandra. Waqulu linnasi husna, som Allah säger att säg vänliga ord till varandra, så att shaitan inte kommer emellan och förstör mellan oss. Och vi nämnde ju exempel på massa saker man inte får göra och säga som leder till hat mellan muslimer. För vi muslimer ska vara enade, vi ska vara bröder, vi ska älska varandra. Och islam kallar till allting som leder till det här bröderskapet. Och att stå och svära och säga fula ord åt varandra är ingenting som stärker vårt bröderskap, utan det leder bara till hat och nuffra, att vi muslimer kommer bort från varandra. Taib. Och det här är inte en egenskap av iman, utan som profeten alaihissalam här beskrev det, så är det en satanistisk gärning. En satans gärning. Och det är någonting som shaitan tycker om. Att stå och svära och säga fula ord. Det är inte någonting som en mu'min ska göra. Hänger ni med? En muslim gör inte någonting sånt. Och han nämnde också här att det här eskalerar. Och de står och svär åt varandra och det leder till att de sen ljuger om varandra. Än i de här svordomarna blir i slutändan sen lugner, falsk anklagelser och falska saker och så vidare. Så det här är någonting som är en egenskap av shaitan och inte någonting som hör hemma i våran religion. Och hadithen bevisar också att vissa syndare kan kallas för shaitan. Än i vissa syndare kan kallas för shaitan. Än i när de beter sig på det här dåliga sättet. Författaren nämner sen en till hadith från Iyad radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jall har uppenbarat för mig att ni ska ödmjuka er inför varandra, och ni ska inte förtrycka varandra, och ni ska inte vara högmodiga mot varandra. Och då så säger Iyad samma sak som i förra hadithen: ja Rasulullah, vad säger om en person som förbannar mig öppet, eller han svär åt mig öppet, och han är typ lägre, han är en dålig människa, och jag besvarar honom, kommer jag att få någon synd? Och då så sa profeten alaihi salam att yani, två personer som då står och svär åt varandra och ljuger, de är som två shaitan. Yani, bättre att en muslim ska inte syssla med sånt här. Men i den här hadithen finns det då ett tillägg att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat för profeten Muhammad alaihi salam att vi muslimer ska vara ödmjuka mot varandra, inte förtrycka varandra, och vi ska vara inte vara orättvisa mot varandra, och inte heller högmodiga mot varandra. Allah har uppenbarat för mig. Det här bevisar att sunna också är uppenbarelse. Gör inte det? Det här är ingen koranvers. Det här är en sunna. Och att profeten Muhammad a.s. inte kommer med bestämmelser och regler från sig själv, utan allt han säger är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Koranen är som sunna. Så som profeten Muhammad s.a.w. sannoliken så har jag fått Koranen och någonting med Koranen. Yani, sunna är som Koranen. Sunna förklarar Koranen. Och vi muslimer kan inte leva utan sunna. Utan vi har Koranen och sunna som går hand i hand. Taib. Så vad är det Allah har uppenbarat? Att vi muslimer ska vara ödmjuka mot varandra. Ett tawadur. Vad är definitionen av ödmjukhet? Ett tawadur. Är det någon som vet på ett ungefär? Vad är motsatsen till till ödmjukhet? Högmod eller kibber. Vad är definitionen av kibber?
Man tror sig vara bättre än någon annan.
Det är hälften av definitionen. Vad är andra hälften? No. Rasul a.s. han sa al-kibaru bataru al-haq wa ghamtu an-nas. Högmod är att yani, neka sanningen och att se ner på folk. Att neka sanningen och att se ner på folk. Då blir ödmjukhet motsatsen. Att acceptera sanningen och att yani, respektera folk eller vara ödmjuk mot folk. Och vissa lärde sig att acceptera sanningen från yani, äldre, yngre, svaga, starka. Acceptera sanningen. Så länge det är sant, kallas. Jag accepterar den. Och att då vara ödmjuk mot andra människor och inte tro sig vara bättre och för mer än andra människor. Och ödmjukhet är en väldigt viktig egenskap i islam. Vi ska vara ödmjuka inför Allah subhanahu wa ta'ala, ödmjuka inför att underkasta oss sanningen. Vi ska vara ödmjuka inför våra föräldrar, och vi ska vara ödmjuka inför äldre, ulema och liknande, som ulema har sagt att det här är en tawadu som är wajib. Och sen mot resten av folk är det också bra att man är ödmjuk. Och sen har vi den tredje kategorin, jag tror det var Qurtubi som nämnde detta, eller Tabari. Och det är de människorna som är dåliga. Han är tyrann, han är orättvis, han är värsta fasiq. Du ska inte gå ödmjukad inför en sån människa. Taib, de förtjänar inte detta. Inte heller att du ska vara högmodig, men khalas, yani. Du ska inte heller ödmjuka dig. Utan det här är för, som vi sa, för Allah och sen profeten alaihi salam, ulema, dina föräldrar, dina bröder och så vidare. Taib. Så vi ska då ödmjuka oss, och vi ska inte vara högmodiga mot varandra, och vi ska inte heller förtrycka varandra. Nästa hadith berättas också från Iyad radiyallahu anhu, där han nämner att han innan han blev muslim var en harben li rasul alaihi salatu wassalam. Han var som i ett en krigstillstånd mot profeten alaihi salatu wassalam. Och det finns en annan förklaring på detta ord, och det är att han var en person som när profeten a.s. skulle göra hajj eller umra, så fick han låna hajjkläderna från Iyad. Det finns en sån förklaring också på det här ordet, och då läses ordet annorlunda. För att när folk som inte var från Mekka kom till Mekka, så brukade de ibland ha som en person som liksom stod för deras umra eller hajj. De fick låna kläder av personen och de fick mat och dryck från personen. Så att de inte skulle behöva använda sina egna pengar eller kläder eller någonting. Och det nämns att Iyad var den här personen till profeten Muhammed a.s.w. Taib. Så Iyad säger här att han gav en kamel till profeten Muhammed a.s.w. innan han blev muslim. Men profeten a.s.w. vägrade att ta emot den. Och han sa, jag ogillar att ta emot gåvor från mushrikin, från avgudadyrkare. Han vägrade ta emot den här gåvan. Och den här hadisen är autentisk. De lärda har här lite olika förklaringar. De säger generellt så ska man undvika att ta emot gåvor från en mushrikin om det inte finns någon maslaha. Om det inte finns någon klar och tydlig nytta. Och det har också hänt att profeten Muhammed liksom tog emot gåvor från mushrikin. Så att då säger ulema att man förenar mellan haditherna med att väga upp fördelar och nackdelar. Om det finns någon maslaha så får man ta emot dem. Men varför valde han att inte ta emot gåva från Iyad innan han blev muslim? En förklaring är att han ville att han skulle bli muslim. Jenny, bli muslim så tar jag emot din gåva. Att det här skulle vara som en morot. Att Jenny lockar honom till att bli muslim. Bli muslim och inshallah jag kommer ta emot din gåva. Det är en förklaring. En annan förklaring är att profeten a.s.w. ogillade att ta emot gåvor från mushrikin. Varför? För att hjärtat finner kärlek och dras åt de som gör dig väl. Den som ger dig någonting kommer du att tycka om. Tahadaw tahabaw. Som det har nämnts i hadithen att när ni ger varandra gåvor kommer ni älska varandra. Så att få gåvor av folk gör att du älskar dem. Och det är inte passande att älska en mushrik. Taib. Så därför behåll dina gåvor. Så att hans hjärta inte ska ha någon som helst ilaqa till den här personen. Taib. Och som vi alla känner till, den givande handen är bättre än den handen som tar och så vidare. Så att det här nämns också som en ursäkt till varför han inte accepterade gåvan. Wallahu a'lam. Nästa kapitel, kapitel 102, Bab Sibabul Muslim Fusuq. Kapitlet att svära mot en muslim är fusuq. Ordet fusuq betyder el-khuruj på arabiska. Att avvika eller gå ut. Och i den islamiska definitionen el-khuruj an ta'ati Allahi wa rasuli. Att avvika från att lyda Allah och profeten a.s.w. Och de lärda nämner att ordet fusuq är grövre än ordet isyan. Som vi finner i surat al-Hujurat. Då alla nämner el-fusuq wal-isyan. Att det är liksom mer laddat ord än synd. Folk ringer, mashallah. Så att svära mot en muslim är fusuq. Det är yani en grov synd. Och författaren nämner där hadithen där profeten Muhammed a.s. säger Sibabul muslim fusuq. Att svära åt en muslim är fusuq. Det är en synd. Och vi kommer tillbaka till den hadithen. Den kommer nämnas snart igen här med ett tillägg. Nästa hadith berättas från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. var inte fahish. Han var inte en person som var pervers eller yani hade smutsigt tal. Och han var inte heller en person som förbannade. Och inte heller en person som svor. Utan om han ville besvara någon person som sagt någonting dåligt så brukade han säga Tariba jabinahu. Må personen få jord på sin panna. Så här nämner Anas radiyallahu anhu att profeten a.s. inte var en person som svor. Han sa inte fula ord. Han förbannade inte. Och han var inte heller en person som använde yani ett lågt, smutsigt tal och agerande. Och det här, mina bröder, är också en uppmaning till oss. För att profeten a.s. är vår bästa förebild. Är det inte så? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنٌ. Så som han var ska vi vara. Han sa inte fula ord, vi ska inte säga fula ord. Vi ska inte svära, vi ska inte förbanna. Vi ska inte använda saker som wallahi, man skäms ibland att höra de här sakerna komma ut från en muslim. Kolla vad ungdomarna här säger. Kolla vad vuxna folk säger ibland. Är det inte så? De använder ett smutsigt snack. Muslimer. Allah musta'an. Muslimer ska vara som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som ett honungsbi. Han tar bara gott och det kommer bara gott från honom. Eller hur? Kommer det ut någonting dåligt från ett honungsbi? Nej. Det var honung, det kommer ut mashallah medicin och khair. Muslimer ska vara samma sak. Det ska inte finnas på agendan att det kommer ut dåligt från din mun. El muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Profeten Muhammad a.s. sa att muslimen är den personen du kan känna dig trygg och säker från att han inte kommer skada dig med sitt tal och sin hand. Det här är en muslim. Du känner dig trygg. Jag kan vända ryggen, gå ifrån den här personen. Wallah, han kommer inte prata illa om mig. Jag går nära honom, han kommer inte skada mig. Han kommer inte ta någonting från mig med sina händer. Jag känner mig trygg med honom. Det här är en muslim. Men om du känner en fara, att hans tunga är vass, den kommer attackera dig med svordomar och fula ord. Det här går emot våran iman. Taib. Så muslimen säger inte fula ord. Svär inte. Vissa muslimer, subhanallah, de säger la'na, de gör la'na på sina egna barn. Sina egna barn, de åkallar Allahs förbannelse över sina barn. Det här är mycket, mycket allvarligt. Subhanallah. Utan om yani profeten ville typ besvara någon som talat dåligt, så brukade han säga tariba jabinahu. Må personen få jord på pannan. Och det sägs en förklaring här. Må personen få jord på pannan. Det betyder må Allah vägleda honom till att bli religiös, så han gör mycket sujud. Subhanallah. Mashallah, vilken dua. Som vi sa, någon säger något taskigt till dig, du säger hadakallah, aslahakallah, samahakallah, ghafarallahu lak, och så vidare. Idfa' billatihi ahsan. Han säger något dåligt till dig, du säger något gott tillbaka. Det är en tankeställare. Än att du börjar eskalera, du säger något taskigt och han ska säga något ännu taskigare och sen det slutar med att man slår på varandra. Nej, utan wa'arid anil jahilin. Nej, människorna som säger så här, de är jahil. De förtjänar inte att du ska sjunka till deras nivå. وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا. Du går förbi dessa människor ärofull. Du sjunker inte till deras nivå av att du börjar svära och förbanna och sånt. Utan om du besvarar med någonting bättre. Taib. Nästa hadith berättas från Zubayd radiyallahu anhu. Där han säger att han hörde Abu Wa'il säga att Abdullah sa att profeten Muhammad a.s. sa sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufr. Att svära åt en muslim är fusuq och att strida mot honom är otro. Här nämner profeten Muhammad a.s. att strida mot en muslim eller att svära åt en muslim är fisk, fusuq. Det är yani en grov synd. Och att strida eller döda en muslim är kufrun, otro. Vad menas med kufr i den här hadithen? Vissa lärde säger att vad som menas med hadithen är kufru al-ni'ma wal-ihsan. Yani, det finns i islam yani, kufr akbar, stor kufr som tar människan ut ur islam. Och kufr asrar, en mindre form av kufr. Och den här mindre formen av kuffer, det kan vara att man gör gärningar av kuffar. Som att mörda till exempel. Det är inte en gärning som hör hemma i islam. Taib. Så att det är kuffer eller amali. Att man gör någon kuffer i sitt agerande. Eller det kan vara kuffer ni'ma, otacksamhet. Att man är otacksam. Det kallas också för att en förneka gåvor och sånt. Det kallas också för en form av kuffer. Vilket inte heller tar människan ut ur islam. Eller att hadithen är wa'id wa taghliv, yani zajr. Att det är en nusus al-wa'id, hadither som används för att avskräcka någon människa. Taib, att det används hårda ordalag för att avskräcka en människa. Och Al-Hafidh ibn Hajar säger i Fath al-Bari att vad som menas med hadithen är inte haqiqatul kufr, yani som tar människan ut ur islam, utan han använder kufr som mubalagha för att verkligen betona och varna för den här synden. För vad vi känner till från religionen och dess principer är att en sån här synd inte tar människan ut ur islam. För Allah har sagt att han förlåter alla synder förutom kyrk. Så att mod och att strida mot en muslim är inte något som tar människan ut ur islam, så länge han vet att det han gör är haram. Om han däremot gör det halal att döda muslimer utan rätt, då är det kufr. Men som vi också finner i surat al-Hujurat, att Allah subhanahu wa ta'ala, när han nämner att vi ska stifta fred mellan två muslimska parter som bråkar mot varandra, så kallar Allah dem för troende och bröder. Om de skulle vara kuffar, då skulle de varken vara troende eller bröder. Så och det här är viktigt att förstå. En person som är okunnig och säger jag ska förstå Koranen och Sunnan själv, han läser hadithen och säger khalas, den som dödar en muslim, han är kafir. Eller hur? Det kan vara hans tolkning, det står ju. Vår qital är kuffar. Och han kör sin egen tolkning. Alla muslimer som har gjort mordet med kuffar, de är inte muslimer. Och så börjar han köra loss. Nej, utan man måste förstå texterna, samla texterna och kolla vad ulema har sagt och så vidare. Taib. Och därför är också viktigt här, man kan påpeka också att det finns stor kuffar som tar människan ut ur islam och liten kuffar som inte tar människan ut ur islam. Stor kyrk, liten kyrk. Stor fisk, liten fisk. Och så vidare. Stor vulm och liten vulm. Alla de här stora tar människan ut ur islam. Och så finns det den lilla av alla former. Ja. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Dharr radiyallahu anhu. Där han säger att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att om en man anklagar en annan man för fusuk, yani för grova synder, eller för kufr, så kommer det här, dessa anklagelser att falla tillbaka till honom eller på honom om saker och ting inte är så som han sa. Här finner vi faran av att gå och sätta etiketter på folk och anklaga folk utan belägg. Att säga du fasiq, du munafiq, du kafir. Om saker och ting inte är som man säger, så kommer dessa anklagelser att falla tillbaka på personen. Orden, dessa anklagelser av hyckleri, av syndare, av kuffer, faller tillbaka på den som har anklagat. Så mycket, mycket allvarligt att gå och anklaga folk för saker och ting. Det här är ingenting man ska ta lätt på. Och tyvärr är det också någonting vi ser idag, att många muslimer tar lätt på att anklaga andra muslimer och säga att han är kafir, han är munafiq. Ibland folk, de säger araber munafiqun, eller folk det här landet munafiqun, hela regeringen munafiqun, kuffar och så vidare. Haram, inte tillåtet islam. Subhanallah. Om du har fel, ordet kommer tillbaka på dig. Vad menas med detta? Vissa ulema säger att den här hadithen är zijr, den är den för att varna oss. Det behöver inte ens förklaras. Men ändå, det ska inte heller misstolkas med att om du säger kafir till en person felaktigt, betyder det inte att du går ut ur islam direkt. Att du också blir kafir och du måste ta om din shahada. Ingen av ulema har tolkat hadithen på det här sättet, Allah. Taib. Utan det är en synd, någonting haram. Och vissa lärda säger att yani, när du anklagar en person och säger kafir och du har fel, yani synden av detta kommer tillbaka på dig. Synden av dessa anklagelser kommer tillbaka till dig. Andra lärda säger att yani, man fruktar att den här synden, att gå och kasta dessa anklagelser på folk, kommer leda till andra synder. Och sen kanske i slutändan leder det till riktig kuffer och personen dör som icke-muslim eller på ett väldigt dåligt sätt. Och det här är någonting vi kan se från Khawarij. Vad är det som får dem att döda muslimer? Är det inte att de kallar dem för kuffar? Så att takfir är grunden till mycket av den ondska vi kan se. Yani, Khawarij skulle inte göra det de gör om de trodde att de här personerna var mu'minun. Utan de stämplar dem som kuffar, de är murtaddin, de har lämnat religionen. deras blod är halal, deras pengar är halal och halas. Så att en takfir är ondskan, eller grunden till mycket ondska. Och en annan tolkning är också att yani om personen ser en riktig muslim med iman och tawhid och allting, och han vet att den här personen är muslim, och han säger inte kafir, du är kafir, då är det som att han har gjort kriterierna till att vara muslim, eller han har gjort riktiga islam till kufr. Är det inte så? Varför dömde han personen som kafir om han anser honom vara en muslim? Då är det att han anser den sanna islam vara kufr. Och det här är kufr. Så alla kulihal, det är jättefarligt att gå och kasta dessa ord på folk och göra takfir på muslimer. Och det här är någonting vi lämnar över till ulema. Att säga kafir är en form av fatwa. Betyder att man har etablerat bevisen, man har tagit bort tvivel från personen, man är övertygad på att personen har lämnat islam, han är inte längre muslim. Och det är någonting stort. Och det här med att etablera bevisen och avlägsna tvivel är någonting som är för ulema. Taib. Och jag känner inte till någon ayah eller hadith som säger att vi ska göra takfir på folk. Känner ni till något sånt bevis? Att det är vår skyldighet att göra takfir på folk. Allah kommer fråga oss på domedagen varför vi inte gjorde takfir på folk. Finns det sådana texter? Nej, det finns inte. Utan det här lämnar vi till ulema. Taib. Och som vi nämnde, det är väldigt farligt att göra takfir på folk. Det leder till att man då hamnar i en khawarij ideologi och så vidare. Förutom om det är klart och tydligt. Personen säger jag är inte muslim. Personen gör yani kufr bawah, yani klar och tydlig kufr, dyrkar andra än Allah öppet och så vidare, och känner till bevisen. Chalas, personen är kafir. Taib. Men man ska i alla fall, när det kommer till takfir på folk, vara försiktig. Taib. Och lämna det till ulema. Alhamdulillah, vi säger att vi gör takfir på de som ulema gör takfir på. Ja. Ahsan. Nam. Så, versen i surat An-Nisa, idha ja'ahum amru min al-khawf. Precis, att det går tillbaka till de stora ulema som man vänder dessa frågor till, och det är inte vem som helst. Och så handlar det, du ser folk nypraktiserande, för några veckor sedan killen var på disco, knarkade, och nu han sitter på Facebook och mashallah takfir och kafir och så vidare. Har ni sett de här galningarna på YouTube som står i takfir på allt och alla? Som han kan inte arabiska, de kan inte uttala orden korrekt. De har läst Nawaqid al-Islam och kör sin egen tolkning. Subhanallah. Nassallallah al-afwa wal-afwa. Vi ska ta en till hadith, sen ska vi avrunda för idag. Och det är hadith Abi Dharr, att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: den som tillskriver sig någon annan än sin far med vetskap, faqad kafar, har begått kufr. Och den som tillskriver sig ett folk som han inte är ifrån kan förbereda sin plats i elden. Och den som kallar en person för kafir eller adu Allah, Allahs fiende, och fallet inte är så kommer orden tillbaka på honom. Här nämndes som föregående hadith då slutet på faran av att göra takfir och kalla folk för Allahs fiender och liknande saker. Men här finns också ett tillägg då, och det är faran av att tillskriva sig någon annan än sin far och sitt folk. Och profeten alaihissalam kallar det här för kufr. Att tillskriva sig någon annan än sin far. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Ahzab: ud'uhum li'aba'ihim. Kalla dem efter deras fäder. Yani, du är fulan, personen, son till den här personen. Din far, din familj och din släkt. Du får inte tillskriva dig någon annan. Taib. Yani, en person kommer till Sverige. Han heter Mohammed Abdallah. Och han har svårt att hitta jobb. Så han byter jobb, han byter namn till Mohammed Andersson. Ja? Han tror att han ska få jobb. Det är haram. Taib. Eller han byter till Mohammed Kalle. Förstår? Så att man tror att hans pappa heter Kalle till exempel. Och han byter sitt förnamn också till exempel. Men förnamnet går att byta under vissa omständigheter och så vidare. Det är inte lika allvarligt. Taib. Det som är farligt är att byta en efternamnet, ens pappas och familjenamnet. Att tillskriva sig någon annan än sin far. Och ljuga och säga att jag är son till den här personen. Taib. Med, som han sa här i hadithen, med vetskap, med kunskap. Inte en person som är jahil, han vet inte. Han har blivit lurad att en person är hans pappa fast inte är hans pappa och så vidare. Det är en annan sak. Men en person vet och säger nej, jag är inte son till den här personen. Och hittar på någon annan en namn på sin far och så vidare. Och det här märks ju extra mycket hos det som araber har och många andra länder också, att mellannamnet är pappans namn. När du heter Mohammed, Abdallah, Jonas och så vidare, då förstår man Mohammed, Abdallah är pappans namn. Man har tagit bort Ibn. Mohammed Ibn Abdallah. Så byter man på Mohammed Ibn och sen hittar man på någonting annat. Yunus eller någonting. Då har man fallit in under den här hadith. Det är en form av kuffer. En form av yani, otacksamhet och en form av otro i amel. Inte att det tar det ut ur islam, utan det är en stor synd. Och här säger ulema att det personen faller in under kedib, att han ljuger. Och han faller också in under olydnad till föräldrarna. Är ni otacksamhet till ens föräldrar? Tänker att er egen son tar avstånd från det. Är det inte grovt? Och tillskriver sig någon annan än sin far. Subhanallah. Så det här är en mycket, mycket allvarlig synd. Och det finns en farlig sak som många har fallit in i. Som kommer till Sverige och liknande länder. När de kommer hit som flyktingar så ljuger de. Taib, man kan ens ifrågasätta om det är halal att komma hit. Två, de kommer hit och ljuger. Taib. Och de ljuger om sin ålder, de ljuger om sitt namn. Och de ljuger om just den här grejen. De hittar på något annat namn än sin pappas namn. Och det här är inte tillåtet i islam. Och har man möjligheten, har man gjort det här. Och ibland kanske det är föräldrarna som har gjort det, så måste man byta tillbaka. Men om det däremot är till exempel att du heter Mohammed Abdallah Ibrahim. Din farfar heter Ibrahim. Och man tar bort Abdallah och du blir Mohammed Ibrahim. Det går också. På papper. För att Ibrahim, du är son till Ibrahim. Han är din farfar. Precis som jag kan säga, Anna ibn Adam. Jag är son till Adam. Anna ibn Nuh. Jag är son till Nuh, al-Islam. För vi är alla son till Adam och Nuh. Taib. Allah säger i Koranen, jag är ibn Adam. Taib. Det är tillåtet. Men muntligt, om man frågar dig, då säger du, jag är Mohammed Abdallah Ibrahim. Taib. Nu lämnar du pappan och så vidare. Men att du hittar på ett annat namn för pappan, majus, inte tillåtet. Eller byter familjenamnet och så vidare. Och samma sak här, att ljuga om sin härkomst när det kommer till vilket folk man kommer ifrån. Att en person kommer som flykting från Etiopien och han säger att jag kommer från Mogadishu, Somalia. För att få uppehållstillstånd och så vidare. Någon arab säger att jag kommer från Syrien. Han kommer från något helt annat ställe för att få uppehållstillstånd och så vidare. Det är inte tillåtet. Det är att ljuga. Eller han ljuger om sin kabila, sin stam och så vidare. Också haram. Som vissa människor gör. De ljuger sig från Ahlul Bayt. För att kunna få människors pengar och så vidare. Allah al-Mustan. Men han nämner Sheikh Zayd al-Madkhali två undantag. Att det är tillåtet att tillskriva sig en plats. Som man kanske inte är född på. Men man har bott på platsen en längre period. Som Ahlul Hadith brukade göra. Att en person som till exempel. De flesta av er här. Ni kan säga att jag är Swedi. Ibrahim är Swedi. Bilal är Swedi till exempel. Det går. För att du har bott i Sverige i mer än 5 år. Och det här fanns hos Ahlul Hadith. Att om de bodde på en plats i mer än 5 år. Vissa säger jag tror 7 eller någonting. Så brukar de tillskriva sig den här platsen. De säger Ibn Kathir är Dimishqi. Fast han kanske inte var född i Damaskus. Och ibland det står till och med i deras tarjama, i deras biografi. Den här personen. El-Masri, El-Mekki. Två stycken. Eller El-Basri, El-Kofi. Två ställen. Han tillskriver sig två olika städer. För att han bodde på två platser. Taib. Så jag till exempel, jag har bott i Medina 7 år. Jag kan säga Abdulwadud el-Medini. Om jag vill. Abdulwadud el-Fransi. Abdulwadud el-Swedi. Allting funkar. Taib. För allting stämmer. Jag ljuger inte. Det andra tillfället är att jag också tillåtit att tillskriva sig ens härkomst på mammans sida. Det vanliga som vi nämnde är att man går efter fadern. Udruhum li abaihim. Kallar dem efter deras fäder. Men man får också gå efter modern, alltså att kalla sig det som modern kommer ifrån. För att profeten a.s. han sa Ibn Uqtel Qawm Minhum. Att yani, ett folks syster eller sonen till en folks syster eller en folks kvinna är från dem. Vad menas med detta? Till exempel vi har någon som är halv svensk och halv, ska vi ta, halv palestinier. Taib, hans pappa är palestinier, hans mamma är svensk. Taib. Då kan han säga att han är palestini och han kan säga att han är swedi. För att hans mamma kommer från Sverige och så vidare. Så man kan också tillskriva sig var mamman kommer ifrån. Det är okej, okay. Då har man inte ljugit. Så båda dessa går. Ja. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.